السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، vi fortsätter att tala om as-sahabatul kiram radiyallahu anhum. Och det här är andra delen i berättelsen om Uthmans biografi radiyallahu anhu. Och sahabas liv är från de vackraste av berättelser. Och de är för oss en förebild, som vi har nämnt. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." De bästa av folk i min generation, och sen de som kommer efter, och sen de som kommer efter. Så sahaba är de bästa förebilder som vi kan ha i det här livet, efter Allahs profeter och sändebud. Så som Abdullah ibn Mas'ud sa: "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat." Den av er som vill ha en förebild, låt han då ta en förebild i de som har dött. Och han sa också i profeten Muhammeds sahaba radiyallahu anhum: "Fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummati quluba." För det var de från denna umma som hade de renaste och frommaste av hjärtan. "Wa a'maquha ilma." Och den djupaste kunskapen. "Wa aqalluha takallufa." Och de som överdrev minst i religionen. "Wa ahsanuhum halan." Och de som befann sig i det bästa tillstånd. "Qaumun ikhtarahum Allahu li suhbati nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam, fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim, fa innahum kanu 'ala al-huda al-mustaqim." De var ett folk som Allah valde till att vara kompanjoner till hans sändebud. Så känn till deras dygd och följ dem i deras tillvägagångssätt. Så idag kommer vi inshallah fortsätta tala om Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ajma'in. Dessa sahaba som bara ska nämnas med gott och aldrig nämnas på ett dåligt eller kränkande sätt. Uthman radiyallahu anhu, som vi nämnde, var den tredje khalifan. Den tredje från al-khulafa ar-rashidin, som profeten Muhammad a.s. har beordrat oss att följa och att hålla fast vid deras sunna. I slutet på Uthmans liv så började fitnan att koka i vissa muslimska länder. Det som skulle vara början till en fitna i vars spår vi lever fram tills idag. Den första fitnan i islams historia, det var upproret mot Uthman radiyallahu anhu. Kom ihåg detta. Umman har skådat många fitnan, många prövningar, många motgångar. Men den första fitnan i den här umman, det var när de lyfte svärdet mot deras makthavare. Den första fitnan, och vi lever kvar i spåret av den här fitnan fram tills idag. Vilket tyder på hur otroligt ond den är. Och profeten Muhammad a.s., som inte talar från egna begär, utan det han säger är en uppenbarelse som uppenbaras till honom, har berättat om den här fitnan. Han berättade vad som skulle drabba Uthman radiyallahu anhu. Och det finns många hadither som tyder på detta. Och dessa hadither är från Alam al-Nubuwa, ett bevis på att profeten Muhammad alayhi afdalu salat wa salam, han var en sann profet som fick uppenbarelse. Vi har nämnt hadithen flera gånger om när profeten alaihissalam satt i trädgården och det knackade på dörren, och han sa till Abu Musa: "Gå och öppna dörren." Och när man öppnade och han sa till Abu Musa och berättade för personen den glada nyheten att han är lovad paradiset. Och det var Abu Bakr som kom. Och så knackade en gång till och han sa samma sak, och det var Omar som kom. Och så knackade en gång till på dörren och så sa han: "Öppna till honom dörren." Men han sa någonting annorlunda. Han sa och berättade för honom den glada nyheten att han ska till paradiset på grund av en motgång, en musiba som kommer att drabba honom. Och när Abu Musa öppnade dörren så var det Uthman radiyallahu anhu. Och han sa att profeten alaihi salam ger dig den glada nyheten att du ska till paradiset på grund av en motgång som kommer att drabba dig. Och då så sa Uthman radiyallahu anhu, alhamdulillah ala kulli hal. Wallahu al-musta'an, walhamdulillah. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Det har också berättats i Bukhari, den kända hadithen, då profeten alaihi salam gick upp på Uhud, berget av Uhud, tillsammans med Umar och Abu Bakr och Uthman. Och när berget skakade till så stampade han ner foten i berget och sa, uskun, stå still, för sannoliken så finns det på dig en sadiq och två martyrer. En profet, en siddiq och två martyrer. Och siddiq, det var Abu Bakr, och de två martyrerna, det var Umar och Uthman radiyallahu anhu. Det nämns också i en sahih hadith i Tirmidhi. Ibn Umar radiyallahu anhu sa, en gång så pratade profeten alaihissalam om al-fitan, prövningarna och motgångarna som kommer att drabba muslimerna. Och då så passerade en man, och profeten alaihissalam han sa, denne man kommer under dessa prövningar att dödas orättvist. Och han sa i en annan riwaya, denna man kommer i tiderna av fitna att vara på al-huda. Och så när jag kollade för att se vem det var, så var det Uthman radiyallahu anhu. Så här nämnde profeten alaihi salam att Uthman ibn Affan skulle dödas orättvist under dessa prövningar och dessa motgångar. Och han nämnde också att Uthman radiyallahu anhu var den som var på den rätta vägen, inte dessa upprorsmakare som senare dödade honom. Profeten alaihi salam han sa också, den som klarar sig undan tre saker är den som har skonats. Faqad naja. Det är den personen som är räddad. Vilka tre är Rasulullah? Han sa, min död, Dajjal och mordet på khalifan som är tålmodig på sanningen. Och denna hadith säger Sheikh Al-Bani att den är sahih, den finns i sunnan av Ibn Abi Asim. Tre stycken motgångar. Och profeten alaihissalam sa, den som skonas från dessa tre kommer att skonas från ont. Vilka är de? Profetens död alaihissalam, två Dajjal och tre mordet på den rättvisa khalifan som är tålmodig på sanningen. Här nämner profeten alaihissalam mordet på Uthman, att han var tålmodig på sanningen. Och han nämnde den här prövningen tillsammans med prövningen av Dajjal, vilket tyder på hur otroligt enorm den här motgången är i den muslimska umman. Och vi har ju också gått igenom hadithen där Hudayfa radiyallahu anhu berättade om al-fitan, om prövningarna som kommer som vågorna på havet. Ni minns den, eller hur? Då Umar radiyallahu anhu frågade Hudayfa, vem av er kan en hadith om prövningar och motgångar? Och då så sa Hudayfa, jag är Rasulullah. Och han trodde Umar menade vardagliga motgångar, som en mans prövning med hans barn och hans familj och pengar och så vidare. Och då så sa Hudayfa nej, det här är, eller Umar sa nej, det här är någonting som Allah förlåter med goda gärningar. Jag talar om den fitnan som kommer som vågor på havet. Och då så sa Hudayfa, du behöver inte vara orolig, Amir al-Mu'minin, de kommer inte drabba dig. Mellan dem, mellan dig och dessa fitna finns en stängd port. Och då så sa Umar, kommer porten att öppnas eller kommer den att förstöras? Och då så sa Hudayfa, den kommer att krossas och sen kommer den aldrig att stängas. Och när man sen frågade Hudayfa, vad menar du med porten? Då så sa han, det var Umar radiyallahu anhu. Umar var den här porten som höll tillbaka fitnan i den muslimska umman. Men när Umar dog så började den komma lite lite. Och som sagt var, det går inte att stänga dörren igen. Och en av grundorsakerna till den här fitnan var en hycklare som heter Abdullah ibn Saba från Yemen. Och Abdullah ibn Saba var en jude som konverterade till islam utåt. Men det var inte på riktigt. Han var en hycklare som låtsades vara muslim för att förstöra religionen inifrån. Och den här mannen, Abdullah ibn Saba, han startade gruppen Saba'iyya. Och det är den kanske mest extrema gruppen från Shia. De som sa att Ali är Allah. Och när de kom till Ali och sa du är våran Gud, så tillbakavisade han dem och kallade dem till Toba. Men de vägrade ångra sig, så han straffade dem med att bränna upp dem. Och vissa av dem flydde innan det att de hann straffas. Och det sägs att Abdullah ibn Saba var från dem som flydde. Och den här mannen, Abdullah ibn Saba, vad gjorde han för någonting? Han kom och ville smutsa ner islams rena tro med dogmer och aqida från den judiska tron, som liknade den judiska trosuppfattningen. Till exempel en trosuppfattning som kallas för raja, återkomsten, där de tror att en död människa kan komma tillbaka. Så vad sa Abdullah ibn Saba? Han sa till folk: ska vi muslimer tro att Jesus kommer tillbaka, men inte Mohammed? Är inte Mohammed bättre än Jesus? Genom Jesus kommer, då kommer Mohammed, eller hur? Så folk som var okunniga tänkte, men det är logiskt, det stämmer ju. Så de började att tro på den här akidan. Och den här trosuppfattningen finns kvar fram tills idag i Shias böcker. Där de tror att Mehdi kommer och att vissa kommer att få liv tillbaka igen. Och sen kommer de, massa saker som i alla fall står i deras böcker. En annan sak som han spred, det var att ledarskap ska vara begränsat till en viss familj. Och han syftade här på profeten Muhammeds familj, alayhi salatu wassalam. Och han sa att Allah skickade 1000 profeter. Och varje profet hade en wasi. Vad är en wasi för någonting? Det är en person som profeten typ har lämnat ansvaret till. När jag dör ska den här mannen ta över. Så sa den här Abdullah ibn Saba, och profeten Muhammed är den sista profeten, och hans wasi är Ali ibn Abi Talib. Så vilken dulm, vilket förtryck är värre än att inte låta profetens wasi komma till makten. Genom Abu Bakr, Umar och Uthman tog makten från profeten Muhammeds wasi, alayhi salatu wassalam. Och det här är en lögn. Det här är inte sant. Det här är inte någonting som har en grund i islam. Profeten Muhammed alaihissalam har inte sagt att Ali är hans wasi och att Ali skulle ha makten efter honom. Det här stämmer inte. Men den här trosläran finns kvar fram tills idag i Shias böcker. Och vad var det då som Abdullah ibn Saba gjorde för att ägga folket mot Uthman radiyallahu anhu? Han började sin resa i Irak, Hijaz, Masr, Sham, och äggade folket mot Uthman radiyallahu anhu och försökte få med sig människor. Han fick inte så mycket gehör i början, men sen började han att skriva falska brev. Han skrev ett brev till exempel i Aishas namn, påhittat brev om hur dålig Uthman var i att styra muslimerna. Och så skickade han runt det här brevet och sa åt folk att kopiera brevet. Och samma sak, han skickade brev i Talhas namn, Alis namn, som en påhittade brev som skulle spridas bland muslimerna. Och det gjorde de. De här breven spreds och skickades vidare. Och vissa okunniga människor hakade på dessa lögner. Tills det att lögnerna till och med, dessa brev kom till Medina. Och när folk gick med dem till Uthman så sa de, känner du till dessa brev? Han sa, jag känner inte till dem. Vad är det för någonting? Och han tog avstånd från allt som står i dessa brev. Och vad han gjorde också var att han kom till vissa araber. Och han sa, hur kommer det sig att bara Quraysh ska ha makten? Är ni motsatt? Han vill bara göra fitna. Så han kommer med alla möjliga argument. Han kom till någon som inte var från Quraysh. Och ibland så finns det okunniga människor som vill ha makt. Så han säger, vad är det här för någonting att bara Quraysh ska ha makten? Det här stämmer inte. Så han äggade de här människorna mot Uthman också. Och han kom med många lögner mot Uthman. Och vi ska nämna några av dessa lögner. Och sen ska vi inshallah besvara dem. Och det här är viktigt att känna till. För vissa av de här lögnerna finns kvar idag. Alltså vissa shia försöker att tillskriva Uthman de här lögnerna. Och vissa författare som inte var shia men lutar åt shia har också nämnt det här i sina böcker. Som Sayyid Qutb till exempel nämner vissa av de här punkterna mot Uthman i sina böcker. Till exempel att Uthman radiyallahu anhu skulle ha gett makt till sina nära och kära. Och att han gav dem företräde och han gav dem pengar som andra inte fick. Det här var en lögn som spreds om Uthman. Det kanske inte är helt falskt, men att han bara gav makt till sina nära och kära och att han gav dem för muslimernas pengar stämmer inte. Och vi nämner de här punkterna, sen går vi igenom dem en efter en. De ljög också och sa att Uthman radiyallahu anhu utvisade Abu Dharr från Medina till en litet ställe som är 3 kilometer utanför Medina och att han inte fick komma tillbaka till Medina. 3, deras argument var att han rev sönder och eldade upp Koranen. 4, att han skulle ha flytt från Badr, Uhud och inte varit med vid Bay'at al-Ridwan. 5, att han bad full bön, alltså han bad en komplett bön under Hajj. 6, att han la till en ny adhan på fredagsbönen. 7, att han ska ha gett bort en femtedel av erövringarna och landet i Afrika till Marwan. 8, att han slog Abdullah ibn Mas'ud och Ammar bin Yasir. Alltså väldigt, väldigt grovt. Att han skulle ha slagit Abdullah ibn Mas'ud så att till och med hans inälvor kom ut. Och att han bröt revbenen på Ammar bin Yasir. Tayyib, hur svarar vi då på dessa anklagelser? Beträffande att Uthman radiyallahu anhu endast skulle ha gett mycket makt till sina släktingar. Så säger de lärde att det fanns ungefär 34 personer som hade fått makt på Uthmans tid. Ni vet Uthman, eller en makthavare i islam, utser olika yani, umara för att, som vad kan man säga, borgmästare. För att ta hand om vissa städer och länder och så vidare. Så han skickade vissa av sahaba att styra i Kufa, Basra, Masr, Sham och så vidare. Och dessa ledare var 34 stycken. Hur många av de här 34 var från Uthmans släkt radiyallahu anhu? 5 stycken. 5 stycken var från Uthmans släkt. Och de var alla från Bani Umayya. Och nu får vi också ha i åtanke att profeten Muhammad alaihissalam har sagt att makten ska vara i Quraysh. När vi väljer en makthavare så ska han vara från Quraysh. Punkt slut. Okej? Okay? Så Bani Umayya var från Quraysh. Och Ibn Taymiyyah säger att även under profetens tid a.s. så valde han också många från Bani Umayya att vara ledare. Varför? För att de var många. De var många från Quraysh. De var nobla. Och de hade bra ledaregenskaper. Så det finns inget fel i det. Ett annat argument är att när Uthman dog radiyallahu anhu så var det bara 2 av dessa 5 som var ledare. 2 av dessa 5 som var ledare. Och ett annat argument. Tayyib, ni accepterar inte att Uthman radiyallahu anhu satte vissa släktingar i maktpositioner. Då ställer vi dem frågan. Skötte de inte sitt jobb? Var de dåliga? Och då är svaret nej. De gjorde sina uppgifter, de gjorde sitt jobb. Så vad är då felet? Eller hur? Och vi sa de här 5, eller de var från sahaba, dessa 5. Som, vad heter han? Muawiyah och så vidare. Det var bra människor som styrde med rättvisa. Och det som däremot är dåligt om en person skulle ge företräde till släktingar som inte kan sköta saker och ting. Då kan han klandras. Men Uthman gav makten till de här personerna som kunde ta hand om det ansvar de hade fått. Och de gjorde det rättvist. Ett annat argument är att ni som kritiserar Uthman för detta. Och det här är en sak som Shia gör också. Vad säger ni då om Ali radiyallahu anhu som gjorde samma sak? Han gav också makt till vissa av hans släktingar. Ska ni också kritisera honom? Nej, självklart inte. 2. Påståendet att han hade utvisat Abu Dharr från Medina. Det här är inte sant. Det här är en lögn. Abu Dharr valde själv att flytta från Medina. För profeten alaihissalam uppmanade honom till detta. I en hadith så sa profeten alaihissalam: lämna Medina då byggnaderna når Salah. Ett ställe i Medina. När Medina har blivit så här stort så är det bättre för dig att du flyttar från Medina. Så Abu Dhar flyttade till en litet ställe ungefär 3 kilometer utanför Medina. Och där bodde han själv. Och subhanallah, en till profetia. Profeten Muhammad alaihissalam, han sa: Rahim Allah Abu Dhar. Må Allah förbarma sig över Abu Dhar. Han går själv. Han dör själv. Och han återuppstår själv på domedagen. Och det var det som hände, mashallah. När han kom blev muslim själv. Och sen han flyttade utanför Medina, han och hans fru. Hans fru dog. Och sen dog han själv. Och han kommer själv att återuppstå på domedagen. Och denna hadith finns i Hakim. Det tredje argumentet: att Uthman rev sönder och eldade upp Koranen. Det här är inte från Uthmans negativa gärningar, utan det här är från Uthmans frukter och hans goda gärningar. Och vissa av ulema säger att det här kanske till och med räknas som Uthmans bästa gärning någonsin. Att han samlade muslimerna på en och samma Koran. Och det här talade vi om i sista lektionen om Uthman. Att på uppenbarelsens epok så skrev folk ner, eller sahaba skrev ner Koranen på det lilla de hade. De flesta memorerade. Men de som skrev ner på ben, på skinn, på palmbark. Och vissa hade tillgång till papper. Så Koranen skrevs ner på lite blandade platser. Och ni vet hur Koranen kom ner under 23 år, stegvis. Så det hände att vissa av sahaba, de skrev Koranen, så skrev de tafsir. Att den här versen betyder si och så. Eller det finns verser som kom ner från Koranen som sen blev upphävda. De togs upp. Som till exempel versen om att man ska stena personer som har begått otukt. Det är en vers som Allah sände ner. Men Allah abrogerade versen. Men bestämmelsen finns kvar. Så vissa sahaba skrev ner den. Så vad händer nu om någon kommer och hittar dessa skrifter från sahaba? Han kommer och säger: det här är Koran. Och så säger någon annan: nej, jag har en annan Koran. Och så börjar muslimerna att bråka mot varandra. Eller hur? Så Uthman sa nej. Låt oss samla Koranen så som den uppenbarades från början till slut. Så som Jibril kom och reciterade den sista gången till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och det gjorde han. Och han brände och rev sönder allting annat. Och enade folk på en och samma mushaf. Som han sen, man skrev ner flera exemplar och skickade runt i den muslimska världen. Så det här var någonting positivt och inte någonting negativt. Och som vissa ulema säger: ni som kritiserar Uthman för detta, ni läser själva den här mushaf. Hur kan ni då kritisera honom, era idioter? Så sa den här sheikhen, en lärman från Salaf. Ja, ni är så dumma. Ni kritiserar Uthman för det han har gjort, men ni själva baserar er på våran Koran. Det går ju inte ihop, eller hur? Så de vet själva att det han gjorde var rätt, men de vill bara ha någonting att klaga på. Ta i de andra argumenten. Att Uthman flydde från Badr. Slaget av Badr. Han flydde från slaget av Uhud. Och han var inte med vid Bay'at al-Ridwan. Den lojalitetseden utanför Mekka. Vad är då svaret på dessa tre mycket grova anklagelser? En av sahaba, och det är Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma. Han har svarat på dessa tre shubuhat, dessa tre tvivel. En man från Misr, från Egypten, som gjorde hajj. Och det var en man som då var från folket av fitna. När han kom till moskén i Mekka så såg han folk sitta tillsammans. Så han sa: vem är de här? Och då så sa man: det här är folk från Quraysh. Så sa mannen: vem är deras sheikh? Vem är deras lärde person? Så sa de: Abdullah bin Umar. Och då så sa mannen: ja bin Umar, jag ska fråga dig någonting. Och jag vill att du berättar sanningen för mig. Känner du till att Uthman radiyallahu anhu flydde från Uhud? Naam. Jag svarade. Eller att han inte var med vid Uhud-slaget. Och då så sa Abdullah bin Umar: naam. Sa du, känner du till att han inte var med vid Badr-slaget? Och då så sa Abdullah bin Umar: naam, det är sant. Och då så sa han, känner du till att han inte var med vid Bay'at al-Ridwan? Och då så sa Abdullah, nej, det är sant. Och då så sa mannen, Allahu Akbar. Yani, jag hade rätt. Taib. Så Abdullah bin Omar förstod att den här mannen hade inga bra avsikter med den här frågan, utan han var emot Uthman radiyallahu anhu. Och då så sa Abdullah bin Omar, ta'al, kom. Så ska jag klargöra för dig varför Uthman radiyallahu anhu flydde, eller varför han flydde från Uhud. Jag vittnar om att Allah förlät alla som flydde från Uhud. Är det inte så? Att Allah förlät alla de sahaba som sprang iväg vid en del av kriget och sen kom tillbaka. Allah har uppenbarat i Koranen att de är förlåtna. Eller hur? Här har du svaret på en fråga. Vad beträffar att han inte var med vid slaget av Badr, så var det på profeten Muhammeds beordring. Det var profeten Muhammed själv, alaihissalatu wassalam, som bad honom gå hem och ta hand om hans fru. Uthmans fru som var profetens dotter, alaihissalatu wassalam. Så det var profeten själv som bad honom gå och inte vara med i kriget och ta hand om sin fru. Och vad beträffar den sista, och han sa också vid slaget av Badr att du får ändå belöningen av en man som var med i kriget. Taib. Så han fick samma belöning ändå. Men att han inte var med vid Bay'at al-Ridwan. Så han sa att det var också här profeten Muhammed a.s. som skickade honom. Och medan som gjorde Bay'a andra sahaba, så sa profeten a.s. med hans högra hand. Och han sa, det här är Uthmans hand. Den här handen är istället för Uthmans hand. Han är med oss nu. Han gör Bay'a. Så vems hand är bättre? Uthmans hand eller profetens hand a.s.? Så sa Ibn Omar till den här mannen, gå nu har du fått svaret på din fråga. Så ni ser att alla de här argumenten höll inte. Men han var en man av fitna. Han tycker, Uthman, vilken dålig människa. Han flydde från krigen, han var inte med vid krigen, han gav inte bay'a till profeten Muhammed s.a.w. Det låter grovt. Men allting hade ett svar. Och så är det när man går till folket av kunskap. De tar bort en shubuhat, de tar bort tvivel som folket av bid'a ger till människorna. Fem. Vad beträffar att Uthman radiyallahu anhu bad en komplett bön i hajj. Ni känner till i hajj, när man är i Mina och i Arafa, så ska man förkorta bönen. Man ska be två raka. Och det här gjorde profeten Muhammed a.s., Abu Bakr och Umar. Men på Uthmans tid radiyallahu anhu, under hajj, så bad han full bön. Han bad dhuhr 4 raka, asr 4, isha 4. Han förkortade inte bönen. Så är det här ett fel. Ulema säger att det här är en ijtihad-fråga. Det här är en fiqh-fråga. Och det är ingenting du kan säga att en person är från ahlul bid'a om han gör. Och Uthman radiyallahu anhu hade rätt att göra ijtihad. Och de gav honom här två stycken ursäkter varför han gjorde så här. Han skulle medvetet inte gå emot profeten Muhammed sunna a.s. utan orsak. Utan hade någon ta'wil. De säger en orsak var att han hade gift sig med en till fru i Mekka. Han bodde i Medina, men gifte sig med en till fru i Mekka. Och då blir man muqim. Då blir man bofast. Och då fullbordar man bönen. Eller hur? Och samma sak idag, om en person gifter sig med en till fru, till exempel i Göteborg eller Malmö. När han åker dit, hem till henne, då blir han bofast. Då får han inte förkorta bönen. Taib. En annan ursäkt var att muslimerna hade blivit många. Och det var många beduiner som hade kommit för att göra hajj. Många nya muslimer. Så Uthman var rädd att om man förkortar bönen alla dagar i hajj, så kommer folk tro att dhuhr 2 raka, asr 2 raka, isha 2 raka. Och när de kommer hem kommer de att be på samma sätt. Så han ville visa att bönen är på det här sättet. Wallahu ala. Men i alla fall, han är ursäktad. Och i slutändan så är det någonting rekommenderat att förkorta bönen. Och inte någonting obligatoriskt. Så han, när han lämnade att förkorta bönen, så lämnade han någonting rekommenderat och inte någonting obligatoriskt. Och kan man klandra en person för det? Kan man det? Det kan man inte. طيب vad var den andra? Att han la till en till adhan i Jum'a, fredagsbönen. Under profetens tid, alayhi salam, gjorde man en adhan till fredagsbönen. Samma sak under Abu Bakrs tid och Umars tid och i början på Uthmans styre. Men sen så la Uthman till en till adhan. Han gjorde två adhan under vid fredagsbönen. Och det här är också en ijtihad-fråga. Och här säger ulema också att Uthman radiallahu anhu hade rätt att göra detta. Sahaba klandrade inte honom och kritiserade inte honom för detta. Och han hade också en anledning. Och det var att Medina hade blivit större. Och man ville, yani, han ville påminna folket om att förbereda sig för fredagsbönen. Så att folk skulle hinna gå hem, göra wudu eller duscha och sen gå till moskén. Därför gjorde han den här adhan någon timme före, yani, det att imamen gick upp på minbar. För Medina hade blivit mycket större. Det var hans ursäkt. Och det här är någonting som sahaba accepterade och ulema har accepterat fram tills idag. Och profeten Muhammad a.s. han sa, alaikum bisunnati, håll då fast vid min sunna och sunnan av al-khulafa ar-rashidin al-mahdin. Bit fast vid den med era hörntänder. Så det här är från en sunna som profeten Muhammad a.s. indirekt har godkänt. Och sen vad beträffar att Uthman radiallahu anhu ska ha gett bort en femtedel av erövringarna i Afrika till Marwan, så är det här en lögn. Och samma sak att Uthman radiallahu anhu ska ha misshandlat Abdullah bin Mas'ud och Ammar bin Yasir. Det här är också en lögn som inte är sant. Och man ska akta sig, för i många av historieböckerna så finns det mycket lögner. Till och med vissa ulema från Ahl Sunnah wal Jama'ah nämner ibland allting som har berättats. Men de nämner allting med en berättarkedja. För att folket som läser och har kunskap vet, det här är sant, det här är inte sant, det här är sant, det här är inte sant. Så de lärda kan skilja på vad som är sant och inte sant. Men då kommer någon okunnig person, han läser allting och tror att allting är sant. Även de berättelser som är påhittade och ihop ljugna av folk som var emot Uthman radiallahu anhu. Ja. Så de här människorna ville bara kritisera Uthman radiallahu anhu. En man kom till Abdullah bin Umar och sa, ska du inte kritisera Uthman? Och då så sa Abdullah att under profeten Muhammeds tid alaihissalam så brukade vi säga att den bästa av folk efter profeten Muhammed alaihissalam är Abu Bakr och sen Umar och sen Uthman. Han sa, wallahi, så känner jag inte till att Uthman ska ha gjort någonting fel. Eller någon kabira, någon stor synd. Men det är pengar ni vill ha. Ni är ute efter pengar. Om ni får så blir ni nöjda. Och om han ger sina släktingar så blir ni missnöjda. Vill ni vara som Persien och romarna som dödar sina makthavare? Och mannen sa nej och började gråta. Men kolla här, Abdullah bin Umar, han sa, ni kritiserar honom, varför? Ni vill ha pengar. Och många av de här upproren som sker idag också, det är på grund av att folk vill ha makt och pengar. Eller hur? Så han sa här, ni vill ha pengar. Om ni får blir ni glada. Om han ger till sina släktingar blir ni arga. Och det är sant att Uthman gav vissa saker till sina släktingar. Men vet ni varför? Det var från hans egna privata pengar. Är det något fel med det? Är det haram att ge på sina privata pengar till nära och kära? Det är inte det. Men de tänkte att han är makthavare, varför ger han sina släktingar pengar? Det måste vara muslimernas pengar. Nej. Så man ska vara försiktig när man dömer folk. Och så sa han, vill ni att vi ska bli som Persien? Varenda gång det kommer en ny ledare så ska vi störta honom och döda honom. Det är inte så muslimerna är. Vi är inte folk av folva. Folk av kalabalik. Utan islam är en religion som inte kallar till fitna, det kallar till lugn, fred, stabilitet i de muslimska länderna. Tayyib. Vad händer då? Den här mannen, Abdullah bin Saba och hans grupp från dessa okunniga beduiner och folk, många av dem var från Egypten och många var också från Irak. Han började samla dem mot Uthman radiallahu anhu med dessa brev. Och år 35 hijri så begav sig flera stycken ut mot Medina. Och de låtsades som att de skulle gå på Hajj eller Umra. Att de skulle förbi Medina. Och de flesta av sahaba var inte i Medina den här tiden. Vissa var på Hajj och vissa var på Jihad och så vidare. Som vi kommer att nämna. Och det sägs att de var 2000, mellan 2 000 till 6 000 personer. Dessa upprorsmakare som begav sig till Medina. Och sahaba var ungefär 700 i Medina. Och vad hände när de kom till Medina? Och kritiserade Uthman för de här sakerna. Du gör si, du gör så. Du har gjort så här, du har gjort så här. Och Uthman radiallahu, han svarade på allting. Det här är inte sant, det här är inte sant. Och i alla fall, det sägs att de, han övertygade dem. Och de skrev som ett avtal. Att jag ska hålla mig i det här och ni ska lyssna och lyda på mig. Och sen begav de sig tillbaka till sina länder. Och här nämns det två berättelser. Och det är ungefär samma berättelse. En, att man ska ha skrivit ett falskt brev med Uthmans stämpel. Och gett till en pojke. Och i det här brevet så stod det från Uthman till makthavaren i Egypten. När dessa människor kommer till dig så ska du halshugga dem. Du ska hugga av deras lemmar och korsfästa dem. Var det här avtalet? Nej, det var inte avtalet. Utan avtalet var att han skulle låta dem vara. Men det var ett falskt brev. Så de skickade det här brevet med den här pojken. Som red förbi de här människorna och betedde sig väldigt konstigt. Så de visiterade honom och hittade brevet. Och begav sig tillbaka till Medina. Och sa, ditt blod är halal. Du har brutit vårt avtal. Och en annan berättelse säger att folket som var på väg mot Irak, och det kanske är en mer korrekt berättelse, hittade på och sa att Uthman har skickat det här brevet till Egypten. Alltså brevet fanns inte ens, det var inte ens påhittat, det var bara någonting de sa. Att Uthman har skickat det här brevet till Egypten där han beordrar att döda de här människorna som kom och sökte sulh, som kom och ville yani, tillrättavisa Uthman. Så han bröt sitt löfte och de begav sig tillbaka till Medina. Och som vi sa, de var mellan 2 000 till 6 000. De slog läger vid en armébas i Medina. Och de omringade Uthmans hus. Och de sa till folket i Medina, den som låter oss vara kommer vi låta vara. Lägger inte i. Om ni lägger i, så får ni skylla er själva. Det här är mellan oss och Uthman. Så de omringade hans hus. Och till en början så lät de honom gå och be i moskén. De lät Uthman radiallahu gå och be i moskén. Han bodde precis bredvid profetens hus salam, i Medina, alltså granne till moskén. Och de omringade hans hus för att avlägsna honom med hot eller med våld. Och det här fortsatte från den 18:e Dhulqa'ida och fortsatte ungefär i 40 dagar. Tills det att de mot slutet förbjöd honom från att be i moskén. Och när de förbjöd honom från att be i moskén så gick Uthman ut. Och det hände också innan att när han var i moskén, när han höll khutba, så finns det flera berättelser som säger att mitt i khutban så avbryter de. De säger, ge mig en koran. Och någon annan säger någonting annat. Och någon säger, sitt tyst. Och så blir det tumult i moskén. Mycket sån här fitna, bråk. Samma sak som Khawarij gör idag. Någon här höll en khutba mot Khawarij, att man får döda muslimer, och folk ställer sig upp och skriker i moskén. Och försvarar de som dödar muslimer. Det finns samma folk finns kvar idag. Likulli qawmin warith. Varje folk har sitt arvtagare. Så i alla fall, Uthman radiallahu anhu, när han blev förbjuden från att gå till moskén, gick ut och sa till folket, dessa upprorsmakare, vet ni inte att profeten alaihissalam har sagt att den som gräver brunnen av Roma kommer att få paradiset, och det var jag som grävde den. Vet ni inte att han sa, den som utrustar armén av al-Usra kommer att få paradiset, och det var jag som utrustade den. Så tro på vad han sa. Och han sa, profeten alaihissalatu wassalam, vem är det som köper marken av si och så att vi kan expandera moskén? Denna person kommer att få paradiset, och det var jag som köpte den, och idag vill ni förbjuda mig från att be i den moskén. Kolla hur folk kan gå långt i sitt mörker, i sin dalala, i sin bid'ah. Att de gör så här mot khalifat al-muslimin, som var lovad paradiset, som var den bästa människan på jorden på den tiden. För dem, han var en mujrim, en kafir, han var ingenting. A'udhu billah. Samma sak som Khawarij idag. De ser muslimernas blod som insekter, som lamm som bara ska slaktas. Abu Umama bin Sahl sa, när vi var i Uthman i hans hus som var omringat, så fanns det en liten ingång från vilket man kunde höra vad folk sa på utsidan av huset. Så Uthman gick dit och lyssnade på vad folket sa som hade omringat hans hus. Och när han kom tillbaka hade han ändrat färg på ansiktet. Allah, han blivit blek. Och han sa, de har planerat att mörda mig, att döda mig. Och då så sa sahaba, ja amir al-mu'minin, vi kommer att skydda dig. Eller Allah kommer att skydda dig. Och då så sa Uthman radiyallahu anhu, varför vill de ta mitt liv? Har inte profeten Muhammad alaihissalam sagt att en muslims liv är bara halal vid tre tillfällen? Om han har begått zina, förnekat sin tro efter han har blivit muslim, eller att han har tagit något annans liv orätt. Och då så sa Uthman, vid Allah, wallahi, jag har aldrig begått zina, vare sig innan islam eller efter jag blev muslim. Jag har aldrig önskat någonting annat än islam efter det att Allah vägledde mig. Och jag har aldrig dödat en människa med orätt. Så med vilken rätt vill de ta mitt liv? Sahaba var beredda att försvara Uthman radiyallahu anhu. Som Al-Hassan, Al-Hussein, Abdullah bin Zubair, Abu Huraira, Abdullah bin Umar, Ali och så vidare. Och det sägs då att de var ungefär 700 stycken. Och många av dem var också från sahabas barn. Och när sahaba sa att vi är beredda att strida och försvara dig, ja Uthman, så sa Uthman, ni ska inte slåss. Släng era svärd. Släng era svärd. Ingen ska lyfta sitt svärd för att försvara mig. Och han sa, jag vill att alla som vet att man ska lyssna och lyda på sin makthavare inte ska använda sina händer eller sina svärd. Och när Abu Salah frågade Uthman, ska du inte försvara dig? Och då så sa Uthman radiyallahu anhu att Allah sände bud. Han har lovat mig någonting som måste ske. Så jag är tålmodig i det som han har sagt. Yani profeten alaihissalam har redan berättat att det här kommer att ta mitt liv. Så jag har sabr med det som har sagts. Yani bara acceptera ödet. Och Zayd ibn Thabit kom till Uthman och sa, jag har med mig al-Ansar som väntar utanför din dörr. Och om du vill att vi ska vara Ansar en gång till, så som vi var med profeten alaihissalam, så är vi redo. Och då så sa Uthman, om ni vill strida, så nej. Och Ibn Umar kom också in till profeten, till Uthman radiyallahu anhu. Och Uthman rådfrågade honom. Och han sa, har du hört vad folket säger? Alltså, de vill att jag ska avsäga mig makten, eller så kommer de att döda mig. Och då så sa Abdullah bin Umar, om du nu gör det som de säger, att du avsäger dig makten, kommer du då att leva för evigt? Nej, sa det Uthman. Ja, nej, jag kommer ändå dö. Om jag dör av dem eller om jag dör av gammal ålder, jag kommer ändå att dö. Och Ibn Umar sa, äger de paradiset eller helvetet? Och Uthman, han sa, nej, de äger inte paradiset eller helvetet. Och då så sa Ibn Umar det här mycket vackra uttalandet. Han sa, jag anser inte att du ska klä av dig den kamis som Allah har klätt dig med, så att det inte blir en vana för de som kommer efter. Varje gång folk ogillar något från sin ledare eller khalifa, så vill de avsätta honom. Jag vill inte att du, Uthman, klär av dig den kamis, alltså skjorta, som Allah har klätt dig med. Vad symboliserar här kamis? Makten. Att Allah gjorde honom till khalifa. Ta inte av dig den skjorta som Allah har klätt dig med. Varför? För då kommer det bli en vana för de som kommer efter dig. Varje gång de ogillar någonting från sin ledare, så ska de avsätta honom och hämta någon ny. Och den här finns i Ahmed, Fadail al-Sahaba. Och det här är någonting viktigt i islam. I islam är man väldigt mån och man värnar om att lyssna och lyda på sina makthavare, som Allah har beordrat i Koranen. Och så som profeten alaihissalam har beordrat i mer än 30 hadither. Att man ska lyssna och lyda på sina makthavare, även om de syndar, även om de tar dina pengar och piskar din rygg, Även om du ser orättvisa så får du inte göra uppror. Men idag, vad säger muslimerna? Nej, han satt i makten i 30 år, vi måste ta bort dem. Är det här en ursäkt? En dal, en mubtada, en känd person. Vad heter han? Ranushi från Ikhwan al-Muslimin. Han sa om till och med Umar al-Khattab skulle komma idag så skulle vi inte acceptera att han bara sitter på makten. Qatalahu Allah. Hur kan man säga någonting sånt? Wallah, Umar kommer att sitta 1000 år, alhamdulillah. Ni'ma, eller hur? Ishhada. Vad är det här för någonting? Nej, han vill hellre ha demokrati. Som Qaradawi sa, vi vill inte ha sharia, vi vill ha ett folkstyre. Vad är det här för någonting? Vad har det här med islam att göra? A'udhu billah. Så, mycket viktigt. Att bara för att man ogillar sin khalifa så ska man inte avsätta honom. Utan man ska ha sabr. Så som profeten Muhammad Ali som har sagt. Ni ska ha sabr, tålamod med era makthavare. Tills det att ni möter mig vid al-Hawd. På domedagen. Sabr så länge de inte har lämnat islam. Så länge de är muslimer så ska vi lyssna och lyda på dem. Aisha berättar också, radiyallahu anha, att Rasulullah alayhi salatu wasalam, han sa: Ja Uthman, om Allah en dag ger dig makten och hycklarna vill ta makten ifrån dig, vill ta av dig den skjorta som Allah har klätt dig med, så ska du inte ta av den tills Allah möter mig, tills du möter mig. Och han repeterade detta 3 gånger. En ja Uthman, om Allah ger dig makten en dag. Och den indikation på att Uthman skulle komma till makten. Den dagen Allah ger dig makten. Och hycklarna, al-munafiqun, vill klä av dig din skjorta som Allah har gett dig. Så ska du inte ta av den. 3 gånger sa han det. Och då så sa Nu'man till Aisha: Men varför har du inte berättat denna hadith för folket? Alltså det här var efter att han hade dödats. Så sa han: Wallahi, jag glömde bort. Så här säger ulema också att det här är också en orsak till att Uthman radiyallahu anhu var avhållsam. Att han inte försvarade sig själv och inte bad sahaba försvara dem. För han visste att han skulle dödas. Att de ville ta makten från honom, men han skulle hålla fast vid det. Och här finns också en annan fejda som ulema nämner. Kolla hur profeten alaihissalam kallade dessa upprorsmakare för hycklare, munafiqun. Så hur kan de vara på rätt väg? Vissa ahlul balala som Sayyid Qutb, han skrev också något liknande att Uthman hade förlorat den islamiska själen. Och den här själen fanns mera hos de som gjorde uppror mot honom. A'udhu billah. A'udhu billah. Och han säger att Uthman styrde islam var som ett tomt hål. Han var sämre och mycket dålig. Alltså han gjorde inte det som Abu Bakr och Umar gjorde. A'udhu billah. Sånt här pirat har en människa ut från Ahlul Sunna wal Jama'a. Och han blir stämplad som en person som är okunnig, som är från Ahlul Bida. Hur kan man upphöja honom och tycka om honom? A'udhu billah. Så, naam. Så vad händer då? Den här dagen som kallas för Yawmuddar. Den dagen då Uthman radiyallahu anhu blev mördad. En mycket, mycket sorglig dag. När folket vägrade lyssna på Uthman radiyallahu anhu. Han försökte påminna dem. Han nämnde sina dygder. Vad profeten hade sagt om honom alayhi salatu wasalam. Men de vägrade lyssna på honom. Så kom hans fru ut också. Naila. Uthmans fru kom ut och sa till folket: Vad ni än gör med Uthman så ska ni veta att han brukade läsa hela Koranen i en raka på natten. Det här är mannen som ni bråkar med. En man som står och ber och läser ut hela Koranen i en raka. Subhanallah. Så Uthman visste att den här dagen så skulle det hända. Det finns flera hadither som nämner att Uthman fick en dröm. Och i drömmen så såg han profeten alaihi salatu wasalam, Abu Bakr och Umar. Och att profeten alaihi salam sa till honom: Uthman, det här är din sista dag. Fasta imorgon, för du kommer att göra iftar hos oss. Du kommer att spendera fredagen med oss. Så Uthman radiyallahu anhu satte på sig sarawil. En slags arabiska byxor som är väldigt breda. Och de sa att Uthman hade aldrig på sig dessa sarawil. Inte i jahiliya och inte i islam. Varför satte han på sig dessa byxor för? Är det någon som vet? För han var rädd att om han skulle dödas så kanske hans kläder skulle komma upp, hans izar, och man skulle se hans aura. Subhanallah. Vilken haya. Mannen som till och med änglarna skämdes för. Subhanallah, vilken haya han hade. Radiallahu anhu. Så i alla fall, de gick in till Uthman, och det finns lite olika berättelser, men de säger vissa att de först försökte hugga honom med ett svärd, och han försökte skydda sig med handen, och de träffade handen. Och då så sa Uthman till dem att det här var den första handen som skrev Al-Mufassal. Den handen ni har huggit, det var den första handen som skrev ner slutet på Koranen. Och sen så slog de honom i huvudet, och sen så säger de att de hugg honom i bröstet. Och det sades också att en annan man kom in efter att han hade dött och satte sig på honom och hugg honom 9 gånger med sitt svärd. Och han sa att de 3 första gångerna är för Allahs skull, och de 6 sista gångerna är för mitt hat mot dig. Kolla på Khawarij, hur långt de kan gå i sin villfarelse. Och de sa också att den första droppen blod som föll från Uthman föll på den här versen. För när Uthman visste att han skulle dö, så satte han sig och läste Koranen, radiallahu anhu. Och de sa, när den första droppen föll, så föll den på den här versen. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Om de sedan tror på samma som ni har trott, då har de säkerligen funnit vägledning. Men om de drar sig undan, om de vänder sig bort, så är det de själva som står i motsättning. Men Allah ska skydda dig mot dem. Gene Allah är tillräcklig. Han är den hörande, den vetande. Just den här versen. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ. Innan Allah kommer att ta hand om dessa människor. Och de sa att alla de här upprorsmakarna dog en förnedrad död. Allihopa. Och inte bara det. Det nämns också att när de hade mördat honom, så länsade de hans hus. De började stjäla från hans hus. Och det här är folk som klagade på att han var orättvis. Att han stal pengar. Att han gav makt till sina släktingar. Vad var det första de gjorde för att etablera rättvisa? Att stjäla. Att mörda den bästa mannen på jorden som är lovad paradiset. Och sen stjäla hans ägodelar. Kolla på Khawarij. Vad de har för ideologi. Så de var ute efter pengar. Och vilka var de här människorna som mördade honom? Det har nämnts att det var före detta slavar från Egypten. Och att mannen som mördade honom kallades för Al-Himar. Och det är ett väldigt passande namn. Och Kinana ibn Bashir, Rumman al-Yamani, och Habla och Sudan, Habla Sudan ibn Himran, och en man som kallades för Al-Mawt al-Aswad. Också ett väldigt passande namn. Och Malik ibn Ashtar, det här var ledarna för den här fitnan. Den stora salaf, Al-Imam Muhammad ibn Sirin, gick en gång runt Kaaba och gjorde tawaf efter den här händelsen. Och han hörde en man gå runt Kaaba, och den här mannen gjorde dua. Och han sa, o Allah, förlåt mig, men jag tror inte att du kommer att förlåta mig. Så han blev väldigt förvånad, ibn Sirin. Han sa, jag har aldrig hört någon göra dua på det här sättet. Hur kan du säga så här? Ja, Allah, förlåt mig, men jag tror inte att du kommer förlåta mig. Och då så sa den här mannen ångerfullt, jag gav ett löfte till Allah att om jag fick chansen så skulle jag slå Uthman i ansiktet. Och när man hade mördat Uthman och man lämnade honom hemma för att sen begrava honom dagen efter, så gick folk in och bad janaza över honom. Man hade täckt honom. Och när jag gick in till honom så var jag ensam i rummet. Så jag tog bort skynket från ansiktet och gav honom en örfil. Och han sa, min hand blev direkt förlamad. Jebes, den blev torr. Och ibn Sirin sa, jag kollade på hans arm, den var som en pinne. Subhanallah, direkt in i karama, ett mirakel från Allah subhanahu wa ta'ala. Allah straffade honom. Och det här nämner Ibn Kathir i Al-Bidayah wa Nihaya. Hur kommer det sig att Uthman radiallahu anhu lät sig dödas? Att han inte försvarade sig själv? Som vi berättade, så underkastade sig Uthman ödet. Att det här var någonting som profeten berättat om alaihi salam, och någonting som måste ske. Och det här tyder också på Uthmans mod. hans otroliga mod, att han inte var rädd för döden. Och han avrådde också från sahaba från att kriga för att det skulle leda till mera död. Här var det han som skulle dö. Men om sahaba skulle börja kriga så skulle kanske han dö och ännu mera människor skulle dö. Och det här ville inte Othman. Han brydde sig så mycket om muslimerna. Och att sahaba var också färre i antal. De var 700 mot 2000 till 6000 personer. Och resten av sahaba var i hajj eller på jihad och på andra ställen. Och det här bevisar också sahabas otroliga lydnad till Uthman radiallahu anhu. Att de lyssnade och lydde på sin makthavare. Trots att de älskade honom så lät de bli att strida. De lade ner sina svärd. Han dödades på fredagen och begravdes på lördagen mellan Maghrib och Isha i El-Baqir. Nära profeten Muhammeds moské alaihi salatu wassalam. Och det var Zubair som ledde fredagsbönen, som ledde begravningsbönen så som Uthman hade velat. Och det sägs att han var ungefär 80 år när han dog. Vissa lärde sig 82, 85, 86, 89. Wallahu a'lam. Så subhanallah. Det här är mannen som profeten a.s. lovade paradiset. Som änglarna skäms för. Den mannen som profeten a.s. han sa: "Ma darra Uthman ma amila ba'da al-yawm." Vad Uthman gör efter idag kommer inte att skada honom. Han är garanterat paradiset. Men det här räckte inte för Khawarij. Så kolla här lite lärdomar. Att man ska inte falla för alla människor som påstår att de vill gott. Vissa människor säger att vi vill gott. Vi vill bara ge nasiha. Vi vill ha rättvisa makthavare. Vi vill ha sharia och så vidare. Exakt samma saker som de sa. Och som Khawarij har sagt i alla tider. Och det här nämner också Sheikh ibn Uthaymin i hans förklaring på Al-Wasitiyya. Han sa: den första bid'an som hände i den här umman var Al-Khawarij. För de till och med, den första mannen som då gick emot profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Dhul-Khawaisira. Han sa samma sak. Den här mannen som kom till profeten Muhammed alaihi wasallam när han delade ut krigsbyten i moskén. Och han sa: ja Muhammed, i'dil, var rättvis. Du söker inte Allahs välbehag med det här sättet att dela ut pengar på. Så han anklagade profeten Muhammed alaihi wasallam för att vara orättvis. Och vad ville han ha för någonting? Pengar. Samma egenskaper. Men han var inte nöjd med profeten Muhammed alaihi wasallam. De var inte nöjda med Uthman radiallahu anhu. De var inte nöjda med Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. De dödade honom också. Så tror ni att Khawarij då ska vara nöjda med dagens makthavare? Tror ni att de kommer vara nöjda med någon? Nej, wallahi. Och därför finner vi att de ständigt gör takfir och uppror och kaos i de muslimska länderna. Och vi lär oss också här en annan väldigt viktig sak. Och det är faran av att sprida rykten. Att föra vidare rykten. Och speciellt om det handlar om muslimernas makthavare. Även om det är sant så ska du vara försiktig med att sprida det. Man ska inte ägga upp folket mot de muslimska makthavarna. Man ska få folket att älska dem. Och man ska samla folket kring de muslimska makthavarna. Så att vi muslimer blir enade. Att vi inte splittras. Och därför har Salaf nämnt att man ska inte tala illa och förbanna de islamiska makthavarna öppet. Om du ogillar dem, det är din sak. Men generellt så ska man inte hetsa upp folket mot makthavarna. Och det här är någonting som kallas för al-khawarij al-qa'ada. De khawarij som är passiva. De gör uppror med tungan. De uppmanar folk till uppror fast de själva inte gör det. Som Abdullah bin Sabah. Skickade runt saker för att ägga folket mot makthavarna. Det här är någonting man ska akta sig för. Och det här är någonting som också finns idag. Och man ser också här faran av lögner. Att sprida lögner och rykten. Och profeten Muhammed a.s. han sa: "Kafa bil mar'i ithman an yuhaddith bi kulli ma sami'." Det räcker som en synd att en person berättar allt han hör. Det är inte tillåtet för dig att berätta allt du hör. Jag läste på internet, jag läste på Facebook, det stod på Aftonbladet. Wallah, många av de här sakerna är inte sanna. Som sägs om muslimer, om ulema, om makthavare. Så man måste vara väldigt försiktig med det man säger. För om det du säger inte är sant så är det en lugnare. Du är också en lugnare om du för vidare en lugn. Och du kommer få synd för det som du gör. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Troende, om en syndare kommer till er med nyhet, så ska ni bekräfta den först. Ni bekräftar den från en autentisk källa att det här är sant. Och här är också en uslub. Kolla på den här mannen, Abdullah bin Saba. Vi finner också att de som går i hans fotspår kör samma sak idag. Sionisterna försöker sprida lögner om islam. Även om det inte är sant, som Sheikh Abdurrahman berättade. De har en princip som säger, ljug så mycket att folk till slut tror på lögnerna. Det blir så vanligt, de här lögnerna. De står överallt i nyheterna, överallt. Så folk accepterar det. Och åtminstone så kommer folk ha tvivel i sitt hjärta. Eller hur? Så man ska akta sig för det här tillvägagångssättet. Och vi lär oss också av den här berättelsen att om fitnan väl brakar loss, så finns det ingenting som kan stoppa den. Som profeten Muhammed al-Islam har sagt, att om svärdet lyfts i denna umma så kommer det inte läggas ner. Den dagen muslimerna lyfter svärdet mot varandra, så kommer svärdet inte läggas ner. Det kommer bara fortsätta fram till domedagen. Och det här var också det som orsakade den fitna som sen uppstod. Den konflikten som uppstod mellan vissa av sahaba. De var oense om vissa saker. Och sen, ja ni, blev det som det blev. Allah al-Musta'an. Khawarij blev starkare, Rafida blev starkare. Och fram tills idag. Så det är väldigt, väldigt farligt. Och därför så sa också Ibn Umar, han sa till de här upprorsmakarna: om ni dödar Uthman, så ska ni veta att efter den dagen kommer ni aldrig mer att be tillsammans. Ni kommer aldrig mer att göra hajj tillsammans. Ni kommer aldrig mer att göra jihad tillsammans. Och ni kommer inte dela krigsbyten tillsammans. Även om kropparna ibland kanske är enade, så kommer era hjärtan att vara splittrade. Ja, ni lyfter ni svärdet mot muslimernas khalifa, halas. Då kommer saker och ting inte bli som de var. Och det var exakt det som hände. Och därför är det så viktigt i islam att man inte gör uppror mot de muslimska makthavarna. Det här är från Ahlus Sunnah wal Jamaas aqida, som de är enade på. Och de säger att den som avviker från denna punkt är en person av innovation, en person av bid'a. Vem är det som kallar till uppror? Det är khawarij, det är shia, det är mu'tazila och de här grupperna, al-murji'a. Men Ahlus Sunnah wal Jamaas säger att det är haram att göra uppror mot muslimska makthavare. Så det finns många, många lärdomar från den här berättelsen. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att visa oss sanningen och hålla oss på sanningen. Och visa oss det som är falskt och skydda oss från att följa det som är falskt. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.